Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön, och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Välkommen till detta bonusavsnittet på Rika Tillsammans.
Ja, det är reklam och samarbete med livförsäkringsbolaget Allmänna, Enke och Pupillkassan.
Precis, och detta är ett bonusavsnitt, så att vi har det ordinarie avsnittet 332. Och där har vi en, liksom en introduktion, så här, varför är livförsäkring viktigt, vem borde teckna en livförsäkring, hur ska man tänka kring belopp, vilka är fallgroparna, vilka är de vanliga missuppfattningarna, när går man ofta fel med livförsäkring. I denna har vi brutit ut, jag tror 8 eller 9 stycken läsarfrågor. Så här tar vi, fördjupar oss lite i de här olika frågorna. Så att om du inte har lyssnat på det ordinarie avsnitt 332, börja med det. Och kom sen tillbaka till detta. Och sen, precis som vanligt, så kommer Niklas svara på frågor i forumet. Så att det är lite där det händer efter avsnittet. Och avslutningsvis, där finns även ett kort YouTube-klipp, inte på podd tyvärr, men i forumet. Där vi gör den här jämförelsen och visar med siffror exakt hur detta funkar. Hur man ser detta långsiktigt och hur man räknar hem det. Så att jag tänker att vi gör det inte svårare, så här, vi släpper på Niklas och så ses vi i forumet sen.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
Varmt välkommen tillbaka, Niklas Fredriksson.
Tack, tack.
Du är ju vd på då livförsäkringsbolaget Allmänna, Enke och Pupillkassan. Och detta är ju ett kompletterande avsnitt till ett tidigare där vi kommer prata lite specifika frågor kring livförsäkring från er som har skickat in. Så att jag rekommenderar att om du inte har lyssnat på det förra avsnittet, lyssna på det först innan du tar detta, för vi kommer referera tillbaka till det avsnittet. Men jag tänker att vi börjar här, direkt hoppa rakt in i det. Så vi har Amanda W. Och du kan ju läsa hennes fråga, Karo.
Ja, Vilket belopp är rimligt att teckna för mig respektive min man? Vi är båda i 35-årsåldern med inkomster runt 45 000 i månaden vardera och kommer att ha huslån på cirka 3,6 miljoner. Jag har fattat det som att det kan vara bra att täcka halva bolånet, men finns det något mer som kan vara viktigt?
Så om vi skulle utgå då här, nu vet vi inte om hon har barn eller inte, men vi säger att de har ett eller två barn. Så nu när vi har lite mer konkreta belopp, så 35-årsåldern, huslån 3,6 miljoner, 45 000 i månaden.
Och det hade de vardera. De är jämna i sin inkomst på det sättet, så att säga. Och då skulle jag väl kanske då titta på hur mycket kostar deras huslån och vad har de för övriga kostnader i månaden för att driva sin familj och boende. Och säkerställa att med ett belopp då på sannolikt hela eller någonstans mellan halva och hela bolånet skulle sannolikt göra att den andra kan bo kvar och gå vidare på det sättet. Ja.
Ja. Så att någonstans här, så att livförsäkring på korsvis skulle de ha att hon eller de tecknar var sin, så kan man säga. Precis, det, och det blir ju korsvis automatiskt. Och vi utgår från att respektive min man, att de är gifta. Mm. Annars brukar man ju skriva sambo. Och då bör man inte tänka på förmånsförordnandet. Nej, utan då blir det automatiskt. Och sen mellan 1,8 och 3,6 miljoner. Hur mycket kommer det skilja, skulle du säga, på 1,8 eller 3,6 miljoner i premien?
I premien. Hos oss så är premien helt linjär. Så dubblar du ditt försäkringsbelopp, då blir det också premien dubbelt så hög. Ja. Och så funkar det hos de andra bolagen också. Men också kopplat till det här som vi pratade om liksom tidigare, hur ska man tänka långsiktigt? Då kanske de här som är då i 35-årsåldern, att hur länge har man behovet av ett skydd? Om de har, säg, små barn nu, då kanske man behöver ett bra skydd i 20 år. Men då kanske man också kan tänka sig att man har ett grundskydd som ligger på en nivå på en miljon var korsvist. Och sen kanske man tecknar en annan försäkring med naturlig premie som blir dyrare i takt med tiden som man har under en period där man kanske har ett större försörjningsbehov. Och om den ena är hemma och den andra inte hemma, och man känner att det här en miljon räcker inte under den här perioden fram till kanske jag är 45-50. Mm. Och så tecknar man en annan försäkring för det, så att man liksom skiktar. Ja.
Mm. Så du säger egentligen här också att man kan vara lite otrogen.
Ja.
Ja. Ja. Att ha så här, att jag kan ha, nu när du sagt att det är okej, så ska jag erkänna, så har vi också gjort. Mm. Att vi har 2,5 miljon var hos er. Mm. Och sen har jag kompletterat på mig hos, på ett annat bolag. Som jag är så här, nej men detta trappas ner efterhand som vi blir äldre. Mm. Så då behöver jag inte ha den premien sen. Och sen så får vi den återbetalningen från er. Men jag tänker så här, kan vi inte slå dem i
jag fattar ändå inte varför man ska ha försäkring i ett annat bolag också.
Jo, men jag förklarar du.
Eftersom vi blir ju, om man tittar cashflow-mässigt, så vår produkt fungerar bäst om man är långsiktig. Lägg ett grundskydd med vår produkt och sen så har du en försäkring som är med naturlig premie, som den fungerar ju som vilken hemförsäkring eller bilförsäkring som helst. Slutar du betala så slutar försäkringen gälla. Mm. Och då kan du ju ha den med att toppa upp skyddet under en kortare period. Och så i takt med att den blir äldre så slutar du betala på den.
Ja.
Ja.
Typ som hemförsäkring då, för det behöver man ju ändå ha i vilket fall.
Ja, alltså, just det. Men jag har ju gjort så själv.
Ja.
Jag har en försäkring i änkan, eller två försäkringar i änkan som ligger på längre tid.
Ja.
Alltså fram till jag är 70. Och sen så har jag försäkring, eftersom jag har jobbat i andra livbolag tidigare, har jag med mig en försäkring med naturlig premie som blir dyrare och dyrare. Och nu när jag börjar bli lite äldre så börjar den här premien bli ganska hög, och samtidigt har jag mitt tjänstepensionskapital och sparkapital har liksom ökat, som gör att nu är det läge att klippa den här, för nu är ju precis, ja, dessutom försörjningsansvaret för barnen börjar ta slut och så vidare. Liksom.
Okej, då förstår jag.
Och jag tänker att detta förtydligar också det här tidigt, om man har det här kortsiktiga perspektivet, så här, nej men jag ska bara ha ett år, jag tittar bara på ett års sikt, då hamnar ni kast i den jämförelsen. Utan det är viktigt att titta på det på lång sikt. Men om jag ska kombinera lång sikt, så tar jag den långa försäkringen hos änkan och så tar jag den korta försäkringen på ett annat bolag för att sen, så att jag inte råkar ut sen för de dyra premierna.
Mm.
Okej, säg nu Caroline. Du hade en fråga här.
Mm. Ja. Vi sa ju att änkan funkar bäst långsiktigt. Så, men om vi säger att jag tecknar en livförsäkring hos er och sen så om 2 år så dör jag helt plötsligt då. Då får min familj kanske ändå ut beloppet som jag har tecknat för. Om vi säger 1 miljon.
Mm.
Absolut. Så det funkar precis jättebra som vanligt.
Mm. Ja.
Ja.
Så varför ska jag egentligen då vara otrogen med något annat bolag?
För att du behöver skilja på kostnad och kassaflöde. Alltså,
jag vet inte.
Okej.
Okay. Nej, men om vi konstaterar nu att den här följaren då vill ha
Amanda.
Ja, Amanda behöver det. Liksom, vi konstaterar att behöver ett försäkringsskydd på 3 miljoner kronor.
Ja.
Men kanske inte behöver 3 miljoner kronor i 30 år. Utan kanske 3 miljoner kronor i 20 år tills barnen flyttar hemifrån. Då kanske man då kan säga så här, okej, men efter barnen har flyttat hemifrån, då kanske man behöver ett grundskydd på 1 miljon. Ja, men då tecknar man 1 miljon i änkan fram till man är 65 eller 70. Och sen så toppar man upp det med en försäkring med naturlig premie i något annat bolag på 2 miljoner. Och så har man det tills den börjar bli riktigt dyr då, när man börjar kanske närma sig 45-50. Och sen släpper man den försäkringen.
Jo, men då får man ju ingenting sen, utan då bara... alla premierna är bara...
Ja, precis. Ja. Liksom. De är borta, precis.
Ja. Ja. Varför kan jag inte toppa upp annat vis?
Låt oss ta exempel.
Ja, okay.
Så att vi hittar på här, hur var de 35? Så att, vad är man 35, då är man född typ 90 någonstans. Så då säger vi så här, att vi ska teckna på det här halva bolånet här då, som vi sa innan att det kanske inte är så bra. 18 år, 1,8 miljoner. Mm. Vi tar en försäkringstid på, vad skulle vara rimlig försäkring?
30 år. Mm.
Så. Och premieinbetalning också 30 år.
Mm.
Så. Så att då får vi här.
Du får bläddra ner och uppdatera, räkna.
Så. Mm. Då får vi här att hennes premie för detta hos änkan blir 6840 kronor per år i början. Och sen ser vi här att för varje år sen så sjunker den, för att om 20 år då var 1710 kronor per år.
Per år, ja.
Ja, mm. Är du med? Om vi skulle jämföra detta nu med ett annat bolag för någon som är 30 år som ska ta 2 miljoner, så skulle det kanske kosta 300 kronor i månaden. Eller 350 kronor.
Ja, det är mycket, mycket mindre pengar. Ja.
Det är mycket mindre pengar. Men det är här skillnaden då kommer. Att okej, här då är enligt enkel er beräkning, så när den här försäkringen avslutas om 30 år, då har hon betalat in 97 500 kronor. Ja. Till änkan. Och den beräknade återbäringen är 93 000. Ja. Så under de här 30 åren, givet att antagande stämmer, att historisk avkastning och allt det där vi brukar prata om, då har hennes kostnad varit typ 2 000 kronor för att ha haft en livförsäkring på 1,8 miljoner i 30 år. Jämför det då hos det andra bolaget, där hon har betalat då 300 kronor i månaden, kanske till med 200 kronor i månaden. Men sen har den liksom försvunnit efter alla de här åren. Förstår du?
Jo, hon har betalat mindre, ja. Ja. Absolut. Men ändå är det pengar som har inbetalat som är försvunna för evigt sen.
Ja.
Ja.
Ja, precis. Men det är kanske så här, att man, för detta blir 600 kronor här i månaden, det är typ 600 kronor i månaden.
Så att, men vad sa du nu?
6 000, 7 000 kronor här per år.
Per år, ja.
Det är ungefär, vad blir det? 500 kronor i månaden.
Ja.
Mm. Så att hon betalar ju dubbelt så mycket till änkan i månaden än mot det andra. Om man kanske inte har liksom råd att ta 5 miljoner för att den kostnad per månad just nu har man inte råd att lägga den från ett kassaflödesperspektiv.
Det kan jag köpa, ja.
Så därför delar man upp det så här. En lägre premie, de pengarna får jag inte tillbaka, men jag har det under ett visst skydd. Och sen har jag denna långsiktigt där jag får tillbaka pengarna. Att jag liksom nästan
lånar. Ja, okej. Okay. Okay. När vi tittar på siffrorna så förstår jag det.
Har jag förklarat det rätt?
Ja, men du har helt förklarat det rätt. Och då kan ju den här motfrågan bli då, okej, men varför tar jag inte den här naturliga försäkringen hos den med naturlig premie i det andra bolaget för hela beloppet nu fram till den blir dyr när jag är 45 år och sen tecknar den i änkan därefter. Ja, men då har du två skäl mot det. Det ena är ju att det här gör ju att ju yngre du är när du kommer in, ju mer kapital växer så att du får en bättre slutåterbäring. Det är den ena delen. Den andra delen är, du vet inte om du är försäkringsbar när du är 48, 50, 50.
Nej, precis.
Där. Det är därför jag tänker tillbaka till det här, att vara långsiktig och säkra upp försäkringen när du är frisk och ung.
Mm.
Mm.
Mm. Så att, ja men bra. Jag tyckte det blev tydligt. Håller du med, Karo?
Ja, jag håller med.
Bra. Och sen kan man återigen så här, man kan titta på detta, liksom, gå in och räkna på siffrorna. Det som också blir klurigt här kommer ett förbättringstips. Ni ger ju premien på årsbasis. Alla andra bolag ger det på månadsbasis.
Mm.
Så att där blir också en sned jämförelse.
Ja, och den har vi med i vår utvecklingsplan. Och det där är bara för att vi har, det är ju det här 6840, det är det vi avtalar juridiskt med kunden. Men i en illustration så måste man vara lite smartare för att möta konkurrenterna, om man får säga så.
Ja, men precis. Mm. Så att det är därför man behöver titta så här. Ett, man behöver titta på vad premien blir över tid och att den tydligt minskar. Hos änkan, på de andra så ökar den. Och sen titta, inte bara på premien, men vad får jag tillbaka? Och på alla de andra bolagen får jag tillbaka noll. Medan här får jag tillbaka en procent, en andel. Och i övrigt så är det jätteviktigt så här att det funkar likadant. Dör du så faller pengarna ut.
Mm.
Bra, ska vi ta kaffemannen?
Ja, han skriver så här. Om huslånet är avbetalt och barnen snart utflygna, kan man då tänka att man klarar sig bra utan livförsäkring?
Beroende på vad man har för hur ser cashflow ut? Och klarar man sig med en inkomst om det stryps? Alltså om
alla
en
kostnader
inkomst
som finns med huset nu när det är avbetalt.
Ja.
Det är det du tänker.
Ja. Mm. För det, huset är ju inte bara kopplat till lån. Och det vet vi här förra vintern när elpriserna drog och det finns andra saker som kostar pengar. Så det beror helt och hållet på vad man har för kostnadsnivå och om de här tjänstpensionerna och övrigt sparande räcker att täcka det.
Mm. Bra. Mm.
Ja.
Här har vi anonym.
Ja. Om man ljuger på hälsodeklarationen, vad händer då?
Ja, risken är att du har en betalar för en försäkring som du inte får ut någon ersättning från. Eller efterlevande får du inte ut någon ersättning. Om det visar sig att du har undanhållit viktig fakta som påverkar bedömningen, ska jag säga.
Men jag tänker så att hur ska det komma fram? Liksom?
Ja, men det gör vi. När en person avlider så begär vi då ett dödsfallsintyg från Skatteverket, så får vi in det. Och sen så tittar vi på hälsan och sen så tittar vi vad bakomliggande skälet till det här dödsfallet, så att säga. Och är det då ett dödsfall som, om man nu ska gå in på detaljer, om man ser då att det är ett dödsfall på grund av en cancerdiagnos.
Yeah.
Och så tecknade den här kunden en försäkring för 3 år sedan, då går vi tillbaka och så tittar vi, vad skrev den här kunden? Hade den någonting? Nej, det var en helt ren hälsa. Då har vi möjlighet att hämta ut journaler och se, okej, men vänta, den här kunden hade ju en redan fått diagnos vid försäkringens tecknande. Och då har vi enligt villkoren då att göra en, då gör vi en ny bedömning. Om vi hade vetat vad kunden hade haft för diagnos, hur hade vi bedömt försäkringen? Hade vi normalbedömt det då betalar vi ut det. Hade vi nekat ersättning eller försäkring?
Händer det? Har det hänt?
Inte så länge jag vet har hänt på vårt bolag i alla fall. Men det händer ju på andra bolag som, ja. Absolut.
Mm. Ska vi ta Martin också som också är samma härad?
Mm. Jag undrar om möjligheten att skaffa en försäkring finns även om man inte har spotless hälsa. Fullt frisk och arbetsför med en prick i hälsoregistret så att säga. Man betalar ju sin premie så det brukar ju gå. Men om de gör en automatisk outsourcing av risken brukar det vara kört.
Så om man inte har en helt ren...
Och det är tillbaka, vi pratade om det tidigare. Men hos oss så, vi gör alltid en individuell bedömning. Så att den här kunden, om jag får det här samtalet så skulle jag rekommendera kunden ansöka, fylla i hälsan på ett ärligt sätt. Vi gör bedömningen och det kan vara en bedömning som gör att den här kunden, även fast du har en spotless hälsa, så behöver det inte vara en ökad risk för att dö under den här angivna försäkringstiden. Ser vi det så kanske du får en liten förhöjd premie alternativt.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
En förkortad försäkringstid. Men det behöver inte innebära ett absolut nej.
Mm. Ja, men det tror jag är viktigt att veta. Mm. Ska vi ta Mikael T?
Ja, jag säger inte att den är fel för alla, men för egen del är behovet av en livförsäkring som störst nu kring 40-50 år som jag föreställer mig det. Om 10 år är barnen förhoppningsvis hyfsat självständiga och utflygna i kombination med lägre bolån och större sparkapital. Hur säljer änkan in sin försäkring till mig kontra en vanlig som är billig nu och dyrare sen?
Men om vi ska bryta ner den frågan. Mm. Jag tycker ju spontant att det är ett felaktigt antagande att den ska vara viktig 40-50-årsåldern. Jag ska nog till och med dra ner det till 30. Eller egentligen att alltså barn, att den är egentligen viktigare tidigare. För att ju, alltså när jag är 30, eller så här, jag har ju mer i tjänstepension när jag är 50 än när jag är 30. Så på det sättet så är ju beloppen mycket lägre ju yngre jag är. Så att jag skulle inte säga att det är som viktigast med 40 och 50, utan att det är motiverat även tidigare, och det definitivt när barn kommer in i bilden så skulle jag säga att då är det nästan obligatoriskt. Vad tänker du?
Ja, jag är helt enig med dig där. Ja, att man ska ju inte vänta för länge, för det är ju oftast där i början av sin karriär, i början av sitt familjebildande som behovet uppstår. Så,
Ja, och sen jättebra, för det som jag inte har tänkt på innan du sa det i förra avsnittet också, så här, tänk också på så här, den här hälsodeklarationen. Alltså att du vill komma in på insidan av staketet. För att du är ofta också friskare när du är 30 än när du är 50. Mm. Att sannolikhet att jag har dratt på mig något eller att något har utvecklats är väl förmodligen större när jag är 50 än när jag är 30. Kan man säga så?
Ja, men så kan du säga, absolut. Och sen har du ju då de här försäkringarna som du får med i ditt kollektivavtal. Oftast då när du jobbar på lite större företag så kommer du in med fullt arbetsför. Det vill säga att kan du kliva in på företaget och börja jobba första dagen så får du en försäkring. Men så fort du slutar jobba på det företaget eller om du skulle starta ett eget eller någonting sånt där, då är du ju utan försäkring. Medan om du har en privat försäkring så kan du ju täcka upp mellan jobb eller om du startar eget företag eller liksom, ja, kommer in och börjar jobba på ett mindre företag som inte har kollektivavtal eller någonting sånt där. Så att ett grundskydd med en bra hälsa är viktigt.
Ja. Mm. Och sen skulle jag väl också säga så här, återigen, så här, har jag en partner, någon som är liksom så här ekonomisk, som jag känner mig ekonomiskt ansvarig mot, så kan ju liksom så här, huset förändras ju inte för att jag är 50 eller 60. Och det här med särkullbarn-exemplet som vi tog förra avsnitt, det förändras ju inte heller för att jag är 40, 50 eller 60. Så att jag skulle nog säga så här, att jag visst, absolut, vissa aspekter är åldersrelaterade. Men sen är det vissa parallella spår, särkullbarn, boende, omställningsperiod etc. som egentligen, de förändras inte med åldern.
Nej, och det är ju inte heller helt ovanligt att man har, om man får säga, flera familjer under en hel livstid. Och att man skiljer sig, träffar någon ny, och med den nya partnern köper man en gemensam sommarstuga. Och vad finns det då? Då finns det barn från olika håll som har ju rätt till sitt där. Man kanske vill att sin nya partner ska kunna ha kvar det här sommarhuset även om den ena skulle gå bort. Och då måste man reglera det i testamentet plus... med, kanske skydda med försäkring för att lösa ut särkullbarn.
Ja, men det är sånt som du säger, så här segelbåt.
Alltså, så här, för jättetrevligt.
Nej, men för jag tänker så här, det ingår ju precis vid särkullbarnsituationen, så ingår ju även segelbåten i det där. Att det är så lätt,
tillgångar väl.
Alltså det är så lätt att trilla i fällan. Alltså, jag tänker bara på huset. Men jag tänkte på det nu när du sa så här, ja, men det gäller ju fritidshuset eller om vi har en segelbåt eller någonting annat. Att jag behöver liksom, ja, jag vet att du skrattade åt mig förra året, men jag tycker det är värt att säga så här, vad händer, ställa sig frågan en eftermiddag eller en kväll, så här, vad händer om jag dör? Och stega sig igenom den. Alltså du Karo, ser så skeptisk ut.
Nej, jag ser inte alls skeptisk ut. Jag tänker mer på att man får väl kolla vad det är man betalar för egentligen. Alltså man
i
har
sitt liv.
I sitt liv. Och vad den andra sen ska liksom ta hand om för utgifter. Jag vet inte vad du tycker om det, Niklas. Alltså för att det är lätt, som Jan säger, att man tänker bara på sitt huslån.
Ja.
Liksom. Men man har ju annat också ju, som kostar pengar kanske.
Ja, och de här segelbåten, och då kanske man då i det här läget säger, ja men okej, vad är det som är viktigt då? Är det viktigt att skydda segelbåten, husbilen och fritidshuset, eller kan jag avvara det? Ja, det kan man avvara, men om man har de delarna och ett dödsfall inträffar väldigt hastigt, då kan det ju ta tid innan du kan sälja segelbåten och få ut det till likvida medel. Liksom hela den delen, och det är den här omställningsdelen, att kunna skapa en handlingsfrihet för att kunna, för efterlevarna att kunna fatta de här besluten. Vad vill jag ha kvar, vad vill jag inte ha kvar? Mm. Men det är ju det är lite grann ett skydd är ju för att skapa handlingsfriheten, och alla på ett par år så hinner de flesta ställa om.
Exakt. Nej, men det är då omställningsperiod, att liksom en förändring. Så här, man drar inte ner kostnader eller ställer om sin ekonomi på en månad. Alltså, nej, det gör man inte.
Men vet du om det finns någon sån försäkring som kan bindas till en specifik grej? Ja, så det måste vara så husbilen.
Ja, men det var ju de bolåneskyddet var ju en sådan som var bundet till huslånen. Men det tycker jag var, som vi pratade om i förra avsnittet, det är en ganska kass grej.
Ja, men jag tänkte något annat.
Vad tänkte du?
Tänkte jag att jag skaffar en husbil som du hatar, men så vill jag ändå från andra sidan skoja med dig. Så jag ser till att den kan du behålla i alla fall.
Och så i testamentet så här bara, jag fick det sista gavet. Så det är så här, vi har pratat om Vita arkivet, vi fyllt i det, så bara så här, husbilen får inte säljas.
Här är pengar för.
Ja, och så nyckeln i bankfacket liksom.
Nej, man kan skämta om det, men det är,
Jag tänker,
ska vi ta en annan?
Vi tar Thomas.
Ja, hur står livförsäkringar till exempel i facket inom ramen för gruppliv jämfört med privata alternativ. Hur långt upp i åldern gäller i regel livförsäkringar?
Dessa livförsäkringar.
Dessa, ja, okej.
Grupplivförsäkringarna har ju oftast en avtrappning, precis som TGL:en har. Att då har du oftast en fast premie. Den kan vara helt fast eller också kan den vara liksom skiktad i 5-årsintervall. Och oftast är de där ganska konkurrenskraftig premie på. Du kommer in med dem som fullt arbetsför eller bara genom att du går med i facket eller du går med i någonting så kommer du med där. Så det är väldigt lätt entré. Men då istället så efter 55 så brukar de där trappa ner så att det brukar vara ganska svagt skydd när du kommer upp i åldern.
Mm. Sen var det också så här, jag tror också det var Beyond Net Zero som skrev så här att ganska många försäkringar innehåller så här småbelopp. Alltså typ hemförsäkring kan innehålla dödsfallsbelopp. Eller att det är så här typ för att begravning eller sånt. Mm. Eller, kan det vara så eller har du någon?
Ja, men det kan vara småsummor. Men jag tycker inte vi hör det så mycket nu, men oftast brukar ju någon säga att jag har livförsäkring via facket. Mm. Ja, och så när man dubbeltrycker på det, ja men hur mycket är det då? Och så tittar de, ja men det faller ut 200 000. Mm. Ja, okej, okay, men vänta här, du har ett hus som är värt 5 miljoner, du har lån på 2,5 miljoner och hur?
Ja. Ja, men det är som, alltså, jag skulle säga så här, är det en generell regel kring försäkringar så är det alltid så här, kolla på villkoren. Mm. Alltså det är super viktigt. Och sen är det ju ofta ta missförstånd. Det var någonting i Aftonbladet eller nu i helgen. Något sånt här.
Ja, det dök upp ett flöde där. Det var en kvinna som hade en utbetalning av en familjepension av sin tidigare man då, som hade avlidit. Och hon insåg att hon hade tänkt att gifta om sig. Och om gifte hon om sig så skulle den där försäkringen falla bort. Och det är ju ett villkor som fanns i de gamla familjepensionerna. Det var ju liksom, de var ju skrivna under en tid när liksom mannen försörjde kvinnan och gifte kvinnan om sig. Då var det någon annan man som försörjde henne. det var ju liksom försäkringsuppbyggnad och premiesättning och alltihopa som bygger på det. Och då är det ju lätt att missa det. Ja,
ja men precis.
Mm. Ja.
Bra. Jag tänker också så här, en grej som vi har pratat om ibland från ett pensionsperspektiv, det är ju att vi har pratat om det här med återbetalningsskydd. För att om jag minns rätt så är det så här att återbetalningsskyddet, då är det så här att okej, om jag dör så går pengarna till dig då, Caroline. Men jag kan också ta bort återbetalningsskyddet och då går jag, om jag dör så går jag mina pengar in i en pott med en massa andra som också säkrat. Men jag är ju med i den potten som jag lever, så får jag ju, om någon annan dör så får jag ju liksom del av deras pott. Är det någonting så här hur man ska tänka generellt, alltså kombinationen av det här återbetalningsskydd / livförsäkring? Mm. För det blir ändå så här, de kompletterar eller kombinerar överlappar. Vad tänker du? Det är en fråga från Johan här.
Ja, men återbetalningsskydd... Per default så tycker jag man alltid ska ha det när man är yrkesverksam. För den här arvsvinsten som du kan få om du tar bort det är ganska liten när du är ung. Men den kan bli större när du blir äldre. Mm. Så att, och det här är ju ett jätteområde som man skulle kunna ha ett enskilt avsnitt om. Det är ju att prata om den här rådgivningen i samband med att man ska bli pensionär. För att i vilken ordning ska jag ta ut de här tjänstepensionerna beroende på om det finns skydd i dem eller inte. Ska jag ha kvar det här återbetalningsskyddet under utbetalningstiden eller ska jag försöka få några kronor extra i arvsvinst? Det finns flera olika sådana delar i det. Så att det där är en jätterelevant fråga, men kanske inte fram till man är 60. För då är den här arvsvinsten så pass liten. Och
risken skydd, är så stor.
Ja, precis. Men däremot så är det en jätterelevant fråga för någon som är på väg att gå i pension.
Mm. För där vet jag också att det var någon som skrev också så här klokt i forumet. Det ofta är det ett misstag att kvinnor tar ofta återbetalningsskyddet även efter då 60 eller när de tar ut. Medan mannen har ofta då redan en säker ekonomisk situation. Och då är det bättre att man ofta tar bort det då för att få kanske upp till 10% högre pension. Så att det är inte liksom självklart att även om vi nu pratar alla de här liksom livförsäkring och återbetalning, att ibland så är det rätt att ta lite, alltså att ta bort det i den åldern, att det kan bli ett bättre val. Snyggt. Om du skulle säga så här, för någon, för vi har ändå många företagare, vad är, när det kommer företagare, vilka är liksom hygienfaktorerna? Och då tänker jag så här, om vi tar ett, du vet, så här, IT-konsult. Du vet, så här, jag har jobbat som IT-konsult anställd, nu har jag sagt upp mig och jobbar i egen dag där jag har mitt eget aktiebolag. Mm. Och man har inte tänkt, man är helt ren skulle jag säga. Mm. Vad skulle du rekommendera att man lägger på?
Ja, men för det första så tycker jag man ska ha en tänka ungefär som ett ITP-avtal eller ett kollektivavtal. Du ska ha ett sparande på en procent av lönen. Du ska ha en ordentlig sjukförsäkring. Du ska ha en sjukvårdsförsäkring. För som egenföretagare är det viktigt att du får en vård snabbt. Och sen så behöver du ett livskydd. Och är du företagare så kan du välja om du tar livskyddet med bolagets pengar och betalar för det där. Eller om du betalar för den privat. Men en företagare har ju möjlighet att göra ta ett bra livskydd med avdragsrätt och göra det som en tjänstepensionslösning. Då blir utfallande belopp till efterlevande skattepliktigt, men du kan ta den som en tjänstepensionslösning.
Mm. Och kan man göra det hos er?
Det kan man göra hos oss.
Det är så här, nu tycker jag ens att vi har pratat 2 timmar och så har jag missat detta.
Men det är skatt på det, så man undrar hur man sparar pengar på det.
Ja, och det beror ju på hur efterlevande, hur deras ekonomiska situation ser ut så att säga. Om man hamnar på full marginalskatt där eller inte. Mm. Så det är lite den delen. Men att skapa liksom en grundplan och teckna en bra livförsäkring är ju en möjlighet i en företagare att göra det. Antingen där eller privat.
Ja. Och sen teckna TGL-en.
Ja.
Ja. Mm. Och den är typ så här 200 kronor per år. Ja. Eller något sånt. Mm. Superbra. Mm. Snyggt. Jag tänker att det var de frågorna som vi hade fått in. Har man fler frågor eller om man vill titta så går man in på enkepupillkassan.se.
Ja.
Man kan ringa er på 08 106 000. Mm. Det är sjukt, jag har lärt mig ett telefonnummer för det var så enkelt. Och sen är det då också på hemsidan man kan göra den här trycka, alltså så här för att se vad är premien och sen jämföra det. Och sen så tänker jag också avslutningsvis, ni har ju lanserat något som heter så här Frukostklubben,
ja.
Så man kan anmäla sig med sin e-postadress och så kan man bli inbjuden till liksom nördiga frukostträffar och få lite information från er.
Och då får man också ett skickar vi ut med en mindre regelbundenhet, lite utskick liksom till kunden med lite information. Liksom.
Ja.
Så att de som vill följa oss på olika sätt kan göra det på det sättet.
Ja, precis. Mm. Och sen har du 2 kollegor som man kan ringa och ställa frågor.
Ja.
Och säga liksom, hur funkar det, hur ska jag tänka, etc. Och sen funkar forumet naturligtvis också.
Mm. Mm.
Men får jag lov att ställa en fråga till dig?
Ja. Alltså jag skulle ju sluta här.
Ja, jag blev så nyfiken, Niklas, på hur du har jobbat mycket med försäkringar genom åren.
Ja.
Typ sedan 95.
Ja,
men vad är det som är spännande med försäkringar?
Ja, men det är ju, det har så många olika beståndsdelar i det. Så att utifrån mitt perspektiv, för det första är jag jurist från början. Så du har den här juridiska delen. Sen är det en affärsperspektiv i att driva bolag med det. Men sen så det som jag tycker jag brinner mest för, det är ju den här kunddialogen. För jag tycker att alltså, livförsäkringar, pensioner, tjänstepensioner, det är så viktigt. Och det är många som tycker det är så svårt och därigenom bara backar undan från det. Och hur kan man då göra det lite lättare, göra det lite förståeligt? Sådana här samtal är jätteroliga därför, för att liksom bryta ner det här och säga att det är inte svårt. Och göra det lite mer tillgängligt. Jag tycker det är ju lite grann vår bransch fel att vi har krånglat in oss i olika villkor. Vi gömmer oss bakom olika saker istället för att ta fram det här otroligt viktiga som gör att vi skapar ett grundskydd för de flesta. Liksom.
Mm. Ja, och en skillnad som kan vara som natt och dag.
Ja.
Så att jag är ju alltid så här, du vet, jag, ibland så känner jag mig så entusiastisk och kommer ut i forumet eller i sådana sociala, bara titta här, detta är så bra. Och sen är folk som bara, nej. och för mig är så här, du vet, så här, livförsäkring för mig är så här klockren grej, så här asymmetriskt rätt. Det är så här liten kostnad nu som kan ge jättestor utväxling. Och sen med er så är jag så här, jag förlorar ju ingenting eftersom jag har en lång sån här period. Ja, då får jag till och med liksom möjligheten att få tillbaka alla pengar. Så att jag är så här, ja, detta är så här no-brainer, men uppenbarligen...
Det är bra, Jan. Jag får lära. Nej, men det var jätte... Det är alltid spännande att höra så det personliga intresset. Liksom, när man har jobbat mycket med... Med en sak liksom under sitt arbetsliv.
Ja, ja, men jag tycker liksom det här att kan man bara hjälpa en familj i, liksom som på det här sättet så, så har man ju gjort nytta.
Mm.
Det är ju liksom bara att bryta ner på den nivån.
Ja, precis.
Ja, men exakt. Så du som vill lyssna mer på Niklas, om du inte har lyssnat på det förra avsnittet som var det hela, så gå tillbaka och lyssna där vi pratar med så här, vem ska ha en livförsäkring i olika situationer, särkullbarn, alltså vi tar det mer generellt. Och sen vill du ha ännu mer, så i forumet så har vi liksom den här tråden där vi verkligen dyker ner så här i siffrorna, jämför i olika livbolag, vi till och med gör jämförelsen, okej, om jag skulle ta den här naturliga premien som ökar med åldern och investera mellanskillnaden, hur kommer detta stå? Så det är som ett sista bonusavsnitt. Grymt! Tack så mycket!
Tack!
Tack.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.